You have to learn the rules of the game, and then you have to play better than anyone else.
Hej, välkomna till Vems tur är det mellan turerna, podcasten där vi pratar om spel. Jag heter Marcus Brisman, med mig har jag som vanligt min bästa vän och kollega Hans min Greta, Johan Gerdrud.
Okej, back to basics. Eller så här, ja. Kanske inte basics, men universella par kanske jag ska säga.
Ja, men precis. Ja. Och det finns ju en tanke med det här då, att vi ska prata om Danmark då, och tänkte H.C. Andersen och så vidare.
Ja, nu förstår jag vad du gör. Ja, men okej. Ja.
Jag försöker vara tematisk ibland när jag kan.
Ja, men det uppskattas. Ja, nej, men det är bra. Nej, men Hans till min grej. Ja, jag är så här. Jag känner lite att när jag närmar mig den sagan med min son och ska läsa den, då läser jag den lite före. Så tänkte, det här är ju riktigt, riktigt hemskt.
Ja, men alltså, ja. Nu inser jag, det är inte H.C. Andersen kanske. Det kanske är Bröderna Grimm.
Ja, det är det nog. Ska vi göra om det?
Nej, men jag får ju stå för mitt fubb här nu då. Men ja, så var det. Då är det Tyskland vi har varit i tydligen.
Ja, tydligen.
Nej, men det stämmer nog faktiskt. Lilla Sjöjungfrun kanske. Vad skrev han mer, Andersen? Ståndlagt i tennsoldaten.
Och tjejsens nya kläder, va?
Ja, det kanske var han. Ja, det får man googla på om man är nyfiken. Men jag står för mitt misstag och säger att Hans och Greta är numera danska.
Ja.
Vi kan väl börja med då så här, det här formexperimentet som den här podden är, kommer fortsätta. Och vi går lite grann ifrån det här med de vanliga programpunkterna och tänker att alltså, det största problemet vi har med att faktiskt få ut avsnitt till er lyssnare, om ni vill ha dem, det är ju att det tar så lång tid att redigera grejer.
Vare sig ni vill ha dem eller ej, skulle jag vilja säga.
Ja, men precis, exakt. Men vi pratar så mycket och så blir det så långt att klippa och så tar det jättelång tid att göra det. Och så lägger man till slut liksom en hel arbetsdag eller två av sin fritid på att klippa ihop det där. Så vi tänker att vi jobbar lite kort och koncist. Försöker i alla fall.
Och dynamiskt framförallt.
Ja, men precis. Och kanske växla lite grann då. Att i ett avsnitt pratar vi om vad vi har spelat. Och i ett annat så har vi ett ämne vi vill prata om som i det här avsnittet. Och så vidare. Så det blir lite mer flytande exakt hur avsnitten går till och hur de ser ut.
Och vi hoppas ju att med detta att vi ska kunna få ut lite fler avsnitt lite oftare än vad vi har just nu.
Ja, precis.
Det är väl det som är tanken.
Nu var det inte så långt sedan förra släpptes, men det var ganska långt sedan vi spelade in det för att det tog så lång tid att redigera.
Ja.
Och så vidare. Men så att vi fortsätter känna oss för lite grann, doppar tårna i lite olika vatten så där, för att se vad som passar oss bäst och vad vi vill göra helt enkelt. Och så hoppas jag att ni följer med oss på resan.
Häng med!
Ja, precis. Men jag tycker vi går till vår första och nästan enda programpunkt idag. Vi har ett ämne vi ska prata om.
Yes. Har det med Danmark att göra, Bisse?
Ja, det har med Danmark att göra. Precis som Hans och Greta. Som ni förstått, om ni har läst på titeln till avsnittet, så ska vi prata om Asmodee Retailer Day 2024. Och det här är något som jag har varit på de senaste åren och pratat till Johan om.
Ja,
man vill säga.
Precis.
Och vad jag har upplevt där. Men den här gången, Johan, vad hände då?
Den här gången fick jag följa med.
Ja, precis. Så nu har vi varit på den här grejen båda två och kan berätta om den båda två.
Precis. Tänk, kan det bli lite mer nyanserat kanske då den här gången, den här årets rapport.
Precis. Bara kortfattat då, Asmodee Retailer Day är ju alltså Asmodee, det stora spelföretaget som bjuder in framförallt återförsäljare, det är av Retailer Day. Men även då i vissa fall folk från poddar och tidningar och andra YouTube-kanaler och sånt liknande. Då. Media, bredsvismedia kan man säga.
Ja.
Och så får man helt enkelt se på saker som kommer släppas, på saker som precis har släppts. Lyssna på lite föreläsningar av folk i branschen och sen umgås helt enkelt kring deras produkter och sånt. Så det är ju dels Asmodees egna produkter, det som de släpper under det paraply, men framförallt då deras samarbetspartners som är där.
Just precis.
Det är väl mest riktat egentligen, som sagt, till butiker. Så här, vad kommer ni vilja sälja framöver helt enkelt då?
Precis, det är ju mest i sin distributionsfunktion som det är väl menat, antar jag. Men det var ju också både liksom företag, kanske mest företag som Asmodee distribuerar i Norden som var där, men också några liksom egenutvecklade prylar.
Jag har ju pratat om detta tidigare, jag tror det var två avsnitt från föregående år. Vill du berätta lite grann om vad din upplevelse var som var där för första gången?
Ja, nej, men alltså jag tyckte att det här var ett väldigt intressant upplägg då. Jag kanske inte riktigt, det kanske inte riktigt kommit fram innan till mig just vad det faktiskt var. Men jag fick samma känsla som att ungefär att vara på en konferens. Att, för det var ju, och det har väl kanske inte du pratat om jättemycket förr i tiden, men det var ju, vad ska man säga, föreläsningar. Eller det var ju företag som hade, det fanns ett schema med föreläsningar där företag pratade om sina produkter helt enkelt. Och runt det då, eller så att säga, dagens hjärta var ju en utställning med olika bås från olika distributörer och spelutvecklare då. Så där gick man ju runt och pratade med dem emellan de här föreläsningarna som man sen gick på om man tyckte de var intressanta.
Ja, precis.
Och det var väldigt väl arrangerat tyckte jag. Lagom mycket. Det var ju liksom ingen trängsel på det sättet heller. Det var väldigt bra. Jag tyckte man fick en så här ganska härlig konferenskänsla där man också hade tillfälle som du sa liksom att nätverka lite och prata med andra liksinnade.
Mm. Nej, men precis. Alltså, vi åkte ju som vanligt, höll på att säga, men jag har ju tidigare år åkt med Micke från Mindy, Mindys bredare rollspelspodd. Och så även i år. Vi hade även med oss Matti från samma podd och du då. Så vi fyra åkte dit tillsammans egentligen. På plats då så träffar man ju dels folk från spelutgivare, spelföretag och andra mediepersoner och även folk från massa, alltså butiker och liknande då. Och, så där. Och det är ju alltid kul att träffa på dem människor. Det är vissa där som jag bara träffar där en gång om året mer eller mindre, eller kanske i Essen eller kanske på något konvent så där, liksom. Det är ju både det sociala och själva se nyheter och släppgrejer som är det som jag tycker är roligast.
Ja, nej, men verkligen, jag håller med. Jag tycker den aspekten är väldigt rolig också. Så att det var ju väldigt mycket, eller väldigt mycket, det var ju, de visade ju sina nyheter liksom för i år antar jag, 2024.
Ja, vissa saker är ju sånt som har släppts nyss och vissa saker är som kommer släppas. En del var ju fortfarande prototypnivå på och en del var ju, det här är nätt och jämnt.
Ja, de var ju redan ute, vissa grejer var ju redan ute.
Ja, och vissa saker var redan ute, absolut, verkligen.
Men vi ska ju tydliggöra en sak också, att du och jag var ju där för speltidningen Fenix räkning och inte för den här podden specifikt. Så man kan väl säga att det här avsnittet är sponsrat av speltidningen Fenix.
Speltidningen Fenix, ja men absolut, det kan man säga. Nej, men så är det ju. Jag skriver ju för Fenix regelbundet och du skriver lite, gör lite recensioner.
Framförallt
är du min fotograf. Ja, precis, oregelbundet, ja. Och sen är du min fotograf när vi åker resten tillsammans, till exempel. Så att, ja, vi var där i egenskap av Fenix-representanter. Inte för foden egentligen, men vi tycker att vi kan ju bjussa på en liten snack om det här nu då, eftersom vi ändå har en podd också.
Alltså det roligaste är ju att se de nyheterna som kommer liksom. Och där kan vi kanske, där kan ju vad vi säger idag ha ett litet nyhetsvärde, hoppas vi.
Ja, ja men precis. Det är ju lite roligt. Vi ska gå in på det, vad vi såg för någonting och vad som verkar spännande och så vidare. Men jag kan nämna då en sak som vi fick se där. För det var, vi var på en av de här föreläsningarna, så att säga, det var från CG, alltså Czech Games Edition. Och de visade upp sitt kommande Codenames Digital, som då är alltså en digital implementation, vad säger man, av Codenames, som de har jobbat ganska mycket på. Den verkar ganska avancerad. Det är inte bara liksom klistrat från papper ner på data, utan det är liksom, ja, du har achievements och du har olika play modes och du har liksom dagliga utmaningar och man kan spela asynkront och så vidare då. Och det här nämndes ju där som att ja, men det här är något vi jobbar på ett tag och det kommer komma inom kort. Och sen såg jag, så hade Dice Tower sin sån här Summer Spectacular. Och där tillkännagjorde det här med pompa och ståt som att det var det första gången det nämndes i världen. Och jag bara, tur att vi inte gjorde en podd direkt när vi kom hem, om det nu var hemligt, tänkte jag.
Ja.
Så att, ja, det kan väl vara lite varierande då, hur nya de här nyheterna är när ni väl hör detta. Men jag tyckte det var lite kul att de sa ingenting där om att det här inte tillkännagjort än.
Liksom. Nej, precis. För att annars var det ganska tydligt med en stor skylt om typ så här, ta inga bilder på det här, för det här är fortfarande inte liksom, det här är fortfarande under produktion, men den hade ingenting sånt.
Precis.
Det här var ju en av, tycker jag, de mest intressanta föreläsningar vi var på, för att inte bara pratade de om det, Czech Games Edition, de pratade även om sitt företag och sin historia, hur de organiserade och hur de tryckte sina spel, liksom vart de hade sitt högkvarter och hur många som jobbade ungefär och Det var väldigt, väldigt intressant att lyssna på dem liksom, och få den bakgrunden.
Ja, nej, men jag tyckte den var jätteintressant. Vi var ju på två andra föreläsningar också. Vi gick på en var eftersom man helst inte skulle fylla rummet då med för många deltagare.
Ja, plus att de var väl samtidigt, va? En del var samtidigt också, så att man kunde inte gå på
allt. Jo, så var det ju. En del var samtidigt. Men jag var på en om Pokémon som för mig var helt ointressant. Alltså, den var helt och hållet riktad till butiker. Så här ska ni skylta, så här ska ni göra, så här mycket försäljning har vi för den här tjofläsen då. Det enda jag satt och tänkte på hela tiden var deras så här, vad säger man, naming convention för sina expansioner. Och att de vid det här laget, när de släppte typ 18 000 expansioner, börjar få ont om namn och vad ska nästa heta liksom sådär.
Ja.
Och att de bara sitter och slår en tärning och så bara Nightmare of falukorv liksom. Och ja, du vet såhär, det kan bli vad som helst känns som, för de är bara, ja, det betyder nästan ingenting ens, det är bara ord som de svamlat ihop liksom. Det är så att jag tänkte på hela föreläsningen, för att resten var blaha för mig så att säga.
Ja.
Men du var på en annan också.
Jag var på Star Wars Unlimited. Alltså det var Fantasy Flight Games som var där och pratade om dels den nya expansionen då som släpptes den 5 juli om jag inte minns fel.
Mm.
Men också lite också om hur de ser på framtiden för sitt kortspel och turneringsformer och såna här saker pratade de också. Jag spelar inte det spelet själv. Jag vet att du har spelat det, Brisse, och du tyckte väl att det var okej. Okay. Men jag är lite så här, jag tror att jag kommer bli ganska insugen i det där ifall jag skulle pröva. Så jag...
alltså, men jag kan säga så här, jag tyckte det var bra, ja, men jag är lite över CCG-modellen.
Ja, precis.
Den är inte för mig, känner jag.
Nej,
då skippar jag det heller.
Been there, done that, känner väl jag också. Men jag vet ju också hur pass roligt jag har haft med den tidigare i mitt liv. Så att, ja, det är därför jag säger att jag vill helst inte ens pröva.
Nej, men precis. Jag köper det.
Vad som var roligt var ju att höra lite hur de jobbar. Och att den här expansionen som de ger ut nu, det är den tredje ordningen tror jag. De har alltså, de är redan i princip klara med 12 expansioner. Upp till 12 expansioner redan. Och upp till expansion 9 är redo att skickas till print. Så de har ju verkligen...
De tror på det här spelet.
Ja, verkligen. Och de har liksom satt till väldigt många resurser till utvecklingen av det här Star Wars Unlimited också. Mycket mer än de gjort till något spel tidigare i Fantasy Flight Story. Så det var också väldigt intressant att lyssna på.
Ja, jag pratade lite med dem i båset sen vid något annat tillfälle. Och hon som stod där sa att de hade en inställning nu som inte var så mycket som det brukar vara. Just det här att nu släpper vi en expansion och så fort den släpps så börjar man prata om nästa expansion. Utan de ville släppa en expansion och sen ha kvar den i liksom snacket och hålla på. Alltså så att den fick gälla ett tag innan man började kolla på nästa då.
Mm.
Och det lät väl lite fräscht jämfört med hur det gärna brukar vara som sagt då.
Ja, precis. Och jag kan tänka mig också att om man har en så pass lång framförhållning så... Om man ska stoppa in en ny mekanik, säg i expansion 6, då kan man redan nu börja smyga in lite kort som blir bättre då när den mekaniken kommer i spel till exempel. Så man har lite mer helhet, för att innan kan det vara väldigt mycket så att man har ett CCG som börjar på ett visst sätt och så liksom formar det sig och spretar och helt plötsligt så kan man använda knappt sina gamla kort längre för att liksom något nytt har tagit över. Och det här känns som att om man har den här framförhållningen så kan man introducera mekaniker och kort och sånt som inte, ja, som lever längre helt enkelt.
Ja, men absolut.
Och det sista jag tog med mig därifrån var ju att när de släppte Keyforge, alltså för några år sedan, jag kommer inte ihåg hur många, då var det deras största släpp någonsin i antal liksom volymer sålda av ett spel. Och ja, nu berättar de att Star Wars Unlimited slog Keyforges, det rekordet Keyforge satte då med gånger 4. Så att de har ju verkligen...
IP säljer, vet du.
Ja, men så är det väl kanske. Ja.
Tveklöst, hade de gjort Keyforge med Star Wars-tema så hade det sålt i den mängden då.
Tror men jag. Man pratar ju om en liksom ett CCG-renässans nu då, och det ser man ju lite på Lorcana till exempel också. Och det för oss lite in på ett annat spel som vi såg då, som vi har sett tidigare. Det har vi pratat om i tidigare podd, men det här Altered, som är ju ett nytt samlarkortspel som kickstartades till pompa och ståt och fick in ganska mycket pengar. Ja. Och som har den här intressanta digitala distributionsmodellen. Då. Men det kan ni höra om i vårt post-SN-avsnitt från 2023. Men de var ju där också och berättade om sitt spel.
Mm. Ja, de pratade jag faktiskt inte med, för där kände jag att där hade jag hört allt. Och återigen, CCG, inte min bag, som ungdomarna säger.
Jag tycker det är spännande, men jag vill inte spela det.
Ja, nej, men ja, precis. Jag vill inte ge mig in i det. Men jag tyckte det var ett kul spel, absolut. Vad såg vi mer då? Om vi, när man gick runt och kollade i båsen då, vad såg vi där som vi ville lyfta?
Ja, alltså, vi såg ganska mycket, tyckte jag. Jag hade nog inte förväntat mig att se så mycket. När man kom dit först så tänkte man, ja, men det var ett rum. Det var en stor sån här typ balsaligt hotell. Men det fanns väldigt mycket, det var väldigt många bås och alla var väldigt så här öppna att prata med. Så man jämför lite med, om man är på Essen så är det väldigt liksom lite stressigt och det är massa tryck hela tiden och sådär. Den här var det liksom, man kunde ha en konversation med folk.
Visst, ja, men i Essen så, där vill de sälja ett spel till dig och sen vill du, ska du helst gå därifrån.
Ja, här vill de mer sälja en idé till dig.
Precis, och de vill att du ska köpa deras spel i bulk till din butik. Ja. Vilket är ganska kul när man går runt där, eftersom vi som är liksom, om man ska säga, medierepresentanter eller vad man vill kalla det då, vi är ju i minoritet där. Så att så fort man kommer fram till ett bås så antas det att man är från en butik.
Mm.
Och så står man och pratar en stund och så bara, okay, så får man förklara då att du behöver inte köra säljsnacket till mig, för jag kommer inte köpa någonting av dig, men du får gärna berätta om ditt spel så jag kan... Precis. Fundera på om det är någonting jag vill prata om eller skriva om. Sådär.
Ja, precis. Jag vet, jag har en lista här på de mest spännande spelen som jag hittade då.
Jag har också skrivit en liten lista. Det är även saker med som jag kanske inte är superintresserad av, men som jag tyckte att det kan vara värt att nämna för folk kanske är intresserade av dem. Jag funderar på de här som det fanns sådana här ta inga kort-skyltar på.
Ja, just det.
Man borde få prata om dem ändå. Det kan ju inte vara hemliga.
Ja, det tycker jag man borde få. Jag vet vilket spel du tänker prata om. Och det finns ju som en entry på Board Game Geek. Med typ det artworket vi såg där. Så att det är nog...
Gör det det?
Ja.
Då så. Då tänker jag prata om Seven Wonders Duel, Lord of the Rings.
Tekniskt sett heter det Lord of the Rings Duel for Middle Earth.
Ja, just det. Men det är ju Seven Wonders Duel-version då. De har gjort om en del regler, som jag förstod det. Du har en, istället för att den här science-grejen, att du kan vinna på flera olika sätt, så kan du då istället vinna genom att ta ringen till Mount Doom. Och så är det slut på det sättet då. Eller om du som den andra spelaren, alltså Sauron-spelaren så att säga, kan fånga Frodo innan han kommer dit med ringen, så vinner du på det sättet. Men det som du och jag kanske framförallt då blev nyfikna på, det var ju att det är illustrationer av Vincent Dutré.
Precis. Nej, men inte bara det. Jag tyckte att det kändes inte som att, visst det är Seven Wonders Duel-mekaniken, men det kändes inte som att det var bara den. Det var inte bara påklister, utan det var ett nytt spel. Och det fanns
de har jobbat en del sätt för att få det tematiskt.
Precis, jag tror att det finns, i Seven Wonders Duel finns det typ två sätt att vinna på. Antingen att liksom spela slutspelet och få max mest antal poäng, eller vinna en så här military victory.
Ja, eller en science victory, det finns tre
det
sätt.
Det finns en science victory.
Det var länge sedan jag spelade, men jag tror det.
Här fanns det i alla fall ett till sätt att vinna på. Jag kommer inte ihåg exakt vad det var, men det kanske är det där.
Jag tror de hade tagit bort den militära vinsten där.
Ja, kunde vinna. Istället är det en Nazgul tracker som jagar ringen.
Precis.
Men ja, väldigt spännande upplägg tycker jag. Och det blev jag väldigt nyfiken på. Jag tycker inte Seven Wonders Duel är ett dåligt spel. Jag tycker Seven Wonders är ett dåligt spel. Men jag tycker inte Seven Wonders Duel är ett dåligt spel. Och det här verkar snäppet bättre.
Nej, men jag håller med om det. Jag tycker ju att Seven Wonders Duel är bra, men jag har det inte kvar. Jag har sålt mitt för att jag spelar så sällan tvåspelarspel.
Mm.
Och därför så tyckte jag inte att jag behövde behålla det. Men det här kommer jag vara nyfiken på, för att jag tyckte att det såg väldigt bra ut och dessutom fint. Men det känns som att de hade gjort en del arbete med att få det tematiskt och passande. Så det är inte bara en reskin liksom.
Nej, precis. Mm. Det var ju en prototyp vi såg då. Så att,
just det.
Men det, jag antar att det kommer ut i år någon gång.
Ja, vi skulle gissa på en SN-release. Ja. Det känns väl ganska rimligt.
Det känns väl rimligt, precis.
Ja.
Ja, nästa span, om man tänker så här, populära IP:n, så var det ett Star Wars-spel vi såg. Som heter Star Wars The Mandalorian Adventures.
Just det.
Och på ytan ser det ut som Gloomhaven. I det att typ, man har en scenariobok där varje sida, varje uppslag är typ ett scenario. Ja, det påminner lite faktiskt om Imperial Assault. Men jag skulle tänka så här på det. Jag tänkte, okej, om jag har Imperial Assault, varför ska jag spela det här egentligen?
Mm.
Jo, för kampanjen och just att de har vävt in storyn i och emellan avsnitten i The Mandalorian-tv-serien då. Plus att de verkar ha en ganska snygg kortmekanik där man liksom spelar ner kort från sin hand på olika slots som triggar olika actions, plus att det kortet du spelar, om det matchar den slotten, så kan du dessutom få en mycket starkare handling. Så det är liksom ett lite lekbyggande moment till det också, som jag inte har förstått att det finns i Gloomhaven i alla fall på det sättet. Plus att det verkar väldigt mycket enklare i sin omfattning. Ja, liksom.
Absolut. Men jag är också nyfiken på det. Du vet mycket mer om det, för du var och pratade med dem medan jag var på föreläsning. Så att du fick mest information där. Men jag är nyfiken på det, för att det är Mandalorian. Jag tycker om serien, jag tycker om Star Wars. Och det är designat av Corey Knizia, som brukar vara duktig på att göra spel. Så jag är nyfiken på det, helt klart.
Jag tror inte att han heter Knizia. Jag tror han heter Konietzka. Knizia är någon annan. Men ja, Corey Konietzka som var... Han var ju FFGs, alltså typ Star Wars-specialist. Alltså han designade alla de här Rebellion och... jag tror också Imperial Assault. Och var inblandad i många av deras kortspel också. Och sen blev ju han frilansare, tror jag. Och jobbar nu med de här som heter Unexpected Games.
Ja, jag tror han startade företaget.
Ja, precis.
Jag tror det. Han också startade en egen, men med lite annat folk då.
Nej, men precis. Och jag tycker det är ett jättebra namn på ett företag också. Unexpected Games, ja.
Ja, ja nej, jag är ju känd för att inte kunna uttala hans namn ordentligt. Det finns ett avsnitt där vi har bortklippt säkert flera minuter när jag försöker säga hans namn rätt. Och nu råkar det väl bli... nästan knitsiga, det var inte alls meningen.
Ja, det är inte långt ifrån.
Nej, men ja, du har ju polsk kopplingar som gör att du kan uttala det korrekt, helt enkelt.
Ja, det är
till skillnad från mig.
Jag vågar mig på att säga att det är ett polsk klingande namn från början, även om han säkert är amerikan.
Precis, men, nej, men han har säkert polskt påbrå på något sätt.
Nästa span då?
Jag tänkte nämna en spel som heter Gnome Hollow.
Just det. Mm.
Det är ju lite intressant då, för att det blev ju ett liksom budgivningskrig om det här spelet. Det var jättemånga företag som verkligen, verkligen, verkligen ville ha det här spelet och ge ut det. Och som jag har förstått det, så är det ju första designen från den här killen som har gjort det då, som jag naturligtvis inte kollade upp i förväg, men det kan man slå på BGG om man vill. Och när det blir en sån rusning efter att få ge ut ett spel, då blir man ju nyfiken på det.
Såklart.
Det handlar ju om trädgårdstomtar och så vidare då. Det finns, man kan se till exempel Dice Tower hade på sin sån här Summer Spectacular, en genomspelning av det, om man vill titta på hur det funkar och så vidare. Och de som vann den här budgivningen då, så att säga, eller hur man nu ska se det då, det var ju DOP, eller The OP, vilket det nu är, jag vet faktiskt inte. Det är ju lite synd kanske. För de är ju inte riktigt kända för att göra superkvalle på sina spel. Alltså komponentmässigt då.
Nej, kanske inte, nej.
De gör ju inte heller så ofta sån här, alltså den här typen av spel. Utan det är ju lite mer partyspel och sånt som de kanske inriktade sig på tidigare.
Mm.
Så med lite tur så sätter de liksom lite en extra manke till nu då för att få det här bra.
Mm.
Jag ska väl erkänna att jag inte vet jättemycket om det. Men att jag är nyfiken på det och hur det funkar.
Ja, nej, men deras monter hade ju mest partyspel också det där då.
Mm.
Plus ett annat som heter Stalk Exchange. Det tyckte jag var lite roligt. Men det handlar om att man ska odla, jag tror det var tulpaner i sin trädgård, och på ett sätt då så att en viss typ ska bli värd mer än de andra liksom.
Jag tror blommor i allmänhet.
Ja, nej, men Gnome Hollow, det verkade intressant. Han gav väl en väldigt kortfattad beskrivning om hur det funkade, ja, liksom. Men...
jag tror det var för att jag sa att jag inte hade hört talas om det, så då tyckte jag att jag pratade om de andra spelen, ja, istället.
Exakt.
Fick jag känsla av, men i alla fall. Men det är lite nyfiken på, för det här, det är ju kul för att redan förra året, alltså när vi var på Retail Day 2023, så pratade Temu om det.
Ja, okay.
Som att ett spel att hålla ögonen på. Så det har liksom rasslat runt i mitt bakhuvud ända tills nu när det faktiskt är officiellt ska komma ut då. Och det skulle komma på Gencon, tror jag.
All right.
Ja, vad har du med då?
Nu, jag har SETI, alltså The Search for Extraterrestrial Intelligence. Och det här är alltså Czech Games Editions stora, tunga, ska jag säga, 2024-släpp. Som handlar då om att man skickar ut en massa... ja, probes, dels signaler och också liksom sonder då i solsystemet för att leta efter utomjordisk intelligens.
Mm.
Och så samarbetar...
jättespännande tema.
Ja, verkligen. Och det verkar vara ungefär halva spelet. Och då samarbetar man lite då.
Mm.
Och sen så kommer man, vad jag förstod det som, garanterat hitta en av, jag tror det var 8, liksom aliens.
Yeah.
Som kommer in, och det vet man inte från liksom spelets utgångspunkt, som kommer in och liksom förändrar spelet på något sätt.
Mm.
När man har upptäckt den här då. Stort, tungt euro, liksom. Tyngre nog än förra årets liksom släpp som var Kutnahora. Så att man är spännande, verkligen.
Ja, jag är nyfiken på det. Alltså, jag tycker alltid det är intressant vad CG ger ut. De gör inte bara bra spel, men de är alltid värda att titta på, tycker jag.
Det där var ju också väldigt, väldigt snyggt, snygga komponenter och ett sån här roterande spelbräde där, som simulerar liksom himlakropparnas rörelse i solsystemet.
Just det. Det ska ju även då som Kutnahora ha de här Rewood-pjäserna då.
Just precis. Mm.
Som jag tycker är intressant, men som ingen pratar om. Och där fick vi väl en liten intressant insyn i det också. För att det är ett företag, alltså ett tjeckiskt företag som hade kommit på den här grejen. Och CG hade då börjat samarbeta med dem med angående detta. Men sen hade, som jag förstod det, även andra kontaktat det här och ville också göra det. Och då hade de liksom inte ansett att de hade en exklusiv deal med CG egentligen. Att göra just spelpjäser av det här materialet.
Nej, precis. Det verkade väl vara lite som att de höll på att förhandla just nu om hur det där skulle vara egentligen.
Ja.
Men jag ska nog inte gå in på detaljer på det, men de var väldigt förtegna om det i alla fall.
Ja, jag frågade när de hade den här presskonferensen, så att säga, och då ville han inte riktigt... Han undvek inte frågan, men det var liksom som att... för jag frågade, har det varit några andra som varit intresserade av det? Ja, jo, det har det. Och sen, ni kan vara vidare. Jag bara, okej. Okay. Och sen hade du fått lite mer information som jag förstod då. Men vi ska inte säga något säkert, för vi vet inte exakt detaljerna kring det. Men jag tycker att det är konstigt att ingen mer har pratat om det. För att det här borde vara revolutionerande, tycker jag, för branschen. Att man kan göra detaljkvalitet som om det vore plastpjäser, fast det är mycket mer miljövänligt.
Just precis.
Men ja, vi får se.
Sen pratade lite om replastic också, så att jag vet inte vad det kan ha varit.
Ja. Nej, ja. Men det kanske är då om man, ja, det borde ju gå att använda sånt också då, men
ja.
Då blir det fortfarande inte nedbrytbart i naturen som jag väl tror att vi bor där.
Då blir väl det här blir nog en sån här sidospår som vi kommer komma tillbaka till då och då.
Mm, det kan
för
det vara.
Det intresserar absolut. Oss båda. Ja.
Ja. Nej, men jag är nyfiken på det. Jag tycker det är lite konstigt att det inte blivit mer snack om det. Men jag vet inte ifall det är för att CG då håller det lite nära bröstet så där, för att ni måste prata med oss för att det ska bli någonting. Och så, ja, är det ingen som har gjort det då, för att de tyckte väl att plast i Kina är billigare, antar jag. Jag vet inte.
Ja, kanske.
Jag tänkte också nämna ett spel som heter, alltså ett Lego-spel. Det har ju gjorts några genom åren och sådär till blandad framgång. Så. Men nu ska det komma ett spel som heter Monkey Palace. Och det som är väl lite unikt i den situationstecken är väl att det här har gjorts lite mer nära samarbete med Lego, som jag har förstått det. Att de tidigare spelen har varit så här, vi får göra det på Lego-licensen så att säga. Och sen så här, Knizia har ju gjort något av det till exempel. Mm. Och så gjorde de ett spel och så fanns det liksom ingen Lego-koppling till det. Utan det råkade vara ett spel med Lego-komponenter.
Man byggde spelplanen i Lego.
Ja.
Och sen var det inte mer med det. Det kunde varit ett liksom sån här, ja, du vet, sån här labyrintspel som man kanske bygger upp något i teknik-Lego som man kan rotera det med två spakar och så kan man rulla en kula igenom. Och så var det liksom.
Ja, nej, men lite så. Så att, nytt nu då för detta verkar ju vara att de har faktiskt samarbetat med Lego för att ta fram det här spelet. Och det handlar just mer om att bygga saker.
Precis.
Man ska bygga det här Monkey Palace och få poäng utifrån att man bygger, och du köper delar för, ja, bananer eller hur nu var, jag kommer inte ihåg exakt. Men det känns som att det är ett man bygger gemensamt fast mot varandra. Man vill ha poäng fortfarande för att bygga dem, men det man bygger på samma spelplan, om man säger.
Ja, precis. Jag tror att du draftar resurser som ger dig vissa delar, så varje runda så triggar du din motor och den består av ett antal Lego-bitar helt enkelt. Och då får du liksom en näve med de Lego-bitarna. Och vad du gör med dem är att du ska bygga liksom stegar eller trappor upp i ett djungelpalats där aporna vill klättra upp och äta bananer. Typ så.
Ja, precis. Men, och det som var väl grejen är att du bygger en motor så att, för att varje gång du bygger så måste du börja i marknivå.
Ja.
Och du vill komma så många steg som möjligt för att få så många poäng som möjligt, som jag förstod det.
Exakt.
Och då måste du bygga din motor så att du hela tiden får mer och mer resurser, så att du har råd att bygga högre och högre. Du egentligen måste börja på marken då, va? Så det kan säkert vara lite kul. Jag vet inte om det är egentligen min typ av spel så, men det känns som att det finns både en legotanke och en speltanke bakom det. Att precis. De ska försöka gifta de två sakerna. Och det exakt. Känns bra.
Ja, nej, men det känns som att man har hittat, ja, vi har inte prövat det, men det känns som att nej. Man har hittat den där balansen mellan Lego och spel som kanske man har missat lite med de tidigare produkterna. Nu har jag en stor, får reservera mig för att jag inte har spelat särskilt många av de där Lego-spelen, men vad jag har förstått
nej,
så är det
inte väldigt
hit en miss, mest miss.
Lite så. Så att det ska bli kul att se vad det blir av det faktiskt. Det skulle vara kul att testa det vid något tillfälle. Vad har du med?
Jag har ett spel till på min lista här. Och det är ett spel som heter River of Gold.
Det är kul, för det missade jag fullständigt.
Ja.
Det här råkade jag gå förbi tydligen. Men ja, berätta.
Men det var lite konstigt att du lyckades missa det. För att det hade verkligen, mitt på spelplanen, var en så här foilad guldflod som liksom blänkte genom över hela rummet. Så att man kunde se det från om man stod i ett hörnet. Liksom. Ja, det var...
Du vet om man hade gömt den när jag gick förbi, jag vet inte.
Verkligen imponerande hur det såg ut. Jättesnyggt var det. Och det är mest därför jag pratar om det. För att mekanikerna verkade vara... Man slår en tärning. Och redan där så tänkte jag, va? Men då kan man manipulera den här tärningen såklart då, ganska mycket. Och beroende på hur man slår så får ens båt access till ett område på den här floden. Och så kan man lasta på resurser och så kan man åka någonstans nästa runda när man slår sin tärning och sälja det där då. Två intressanta saker om det. En var mekaniken med tärningen är att du slår tärningen i slutet av din runda. Det vill säga innan du är över runden till motspelaren. Det innebär att du har hela motspelarens liksom turns att fundera ut på vad du vill göra med din tärning. Det är klart att saker och ting kommer förändras på brädet med din motspelares tur, men det känns ändå som att det blir väldigt snabba eller det blir snabbare turns på grund av det då.
Mm.
Så det var en sak. Och den andra var att det utspelar sig i Legend of the Five Rings-världen. Så att om man tycker om det spelet, det LCG-t framförallt, så kommer man känna igen karaktärer och så här klaner och begrepp ifrån det spelet.
Jag har aldrig spelat LCG-t, men jag har faktiskt spelat rollspelet igen.
Ja, det finns ett rollspel också, precis.
Ja, jag tror det började som...
Har du spelat?
Nej, nu vågar jag inte säga. Svära på att det började som ett rollspel, eller vilket som var först, men ja.
Ja, intressant. Nej, men sen var det liksom så här, det kändes väldigt lätt. Och så var det lite så här konstiga saker som att, ja, men vad händer om din båt åker utanför åker på floden så långt så att den hamnar utanför spelplanen? Ja, men då börjar den om där uppe igen, där den kommer ifrån. Okej. Okay. Så det var lite sådana grejer som jag tänkte störde mig lite på. Men det verkade liksom så här, ja, men det kanske är värt att testa liksom. Framförallt så såg det ju snyggt ut och då blev jag lite så här, då har det blivit... lyckats till hälften redan för att vinna över just. Mig. Ja.
Nej, men det var lustigt att jag inte såg det. I första efterhand så har jag sett det nämnas i andra och så bara, ja, just det var där också, tror jag.
Nej, jag tycker att det var konstigt att du inte såg det faktiskt.
Ja.
De hade ett annat spel också, kan jag nämna. Ett spel som heter World Travelers, som är ett deduction-spel. Premissen är att du är i en stad, du är turist i en stad och du kan inte språket, och på något sätt så ska de andra spelarna ge dig ledtrådar om vart någonstans det du vill se är någonstans på spelplanen.
Och då
ska du med hjälp av vad de säger försöka lista ut vart det är någonstans du ska åka då.
Det lät lite roligt.
Ja, det lät faktiskt rätt roligt när han gick igenom det, så att den ska jag titta närmare på. Men jag vet inte mer än så om det.
Nej, okej.
Ja, det som är lite intressant var att det är samma kille som gjort det här Decrypto, där man är typ i lag och ska kryptera en kod då.
Ja, precis. Du ska ju ge ledtrådar med
avkryptera.
Ord. Ja, precis. Du ska ju ge ledtrådar med ord och då få fram en sifferkombination.
Just precis, så är det.
Och man spelar i lag just för att målet är ju att ge ledtrådar som mina lagmedlemmar kan förstå, men de andra laget inte förstår. Så jag får inte ge för tydliga ledtrådar, för då kan de också lista ut och lista dem ute för oss och vinner dem, eller hur det nu är.
Just precis.
Ja.
Och det här är,
det är ganska bra.
Det var ett bra spel, tyckte jag. Så att det här är väl också det är lite lovande då. Jag tycker att det verkar kul. World Traveler.
Ja, det missade jag också, för jag missade ju hela det bordet uppenbar.
Ja, jo, det gjorde ju det. Det är bra att vi var två.
Ja, precis. Jag ska bara nämna några kortfattade grejer också som jag såg så där. Vi har bland annat Windmill Valley från Board & Dice, som har satt fasta på det här att de är trötta på att folk klagar på att de gör beige och bruna och grå grejer, så nu slänger de alla färger på en gång och så grälla som är möjligt. Jag tycker det ser lite gräsligt ut nästan, för det blir för mycket färg. Men det kan man ju inte säga då, för att jag är ju en av de som har klagat på färsbrunheten liksom, va? Så då får man ju sitta fint i båten och tycka att ja, jättefint med att ni har färger nu. Jag vet dock inte så mycket om det. Vi fick se det i Porsche Bil också, så att jag, då var det väl bara en prototyp då. Nu ska det nog komma ut snart, tror jag. Jag tror jag har sett att det finns hos mer välkända recensenter redan. Men det är värt att nämna i alla fall, för jag tycker att Boarding Dice brukar göra intressanta saker. Vi såg även på Hutan, som är det nya som kommer komma då, från Asker Harding Grannerud, som gjorde Hit bland annat, och Flamme Rouge och sådär. Jag var inte koncentrerad på exakt hur det gick till, men det hade ett naturtema och jag tyckte att Aqua var kul med naturtema, men det här var om regnskogar istället, tror jag.
Mm. Ja, men du ska bygga sån här pappstandis av träd, du ska bygga i olika mönster för att få poäng. Ja.
Precis, och locka till sig djur och hur det nu var. Och sen ska jag då sist men inte minst även nämna att det kommer en ny hitsterutgåva som är Hitster Rock.
Just det.
För det vet jag att folk har sett fram emot, att de vill ha mer rockmusik i sitt hitster. Jag gillar hitster väldigt mycket och kommer definitivt skaffa detta när det kommer.
Ja, jag har väl några också sådana, om vi kanske ska ta och avrunda lite mer. Jag tycker det är värt att nämna att vi såg den nya expansionen till Barcelona.
Mm.
Den heter alltså Barcelona, ja, Passeig de Gracia kanske. Förmodligen okay. Spanska. Men i alla fall, det är någon slags paradgata vi har förstått i Barcelona som kommer inkorporeras i det här spelet då.
Ah, okej.
Okay. Det är spännande.
Jag har fortfarande inte spelat Barcelona, men vill.
Ja, men det gör jag. Det är bra. Det är bra. Mm. Och sen hade vi det här Fairy Ring.
Ja, just det.
Som var ett spel att man hade liksom en liten tablå framför sig och så växte det svampar där i.
Ja, som det gör i Fairy Rings. Ja,
ja. Då så hade du en spelpjäs och spelpjäsen gick rundor i spelet och spelplanen blev de svamparna som alla spelares tabor utgjorde, så att man bygger liksom en ring av svampar som blir spelplanen. Det verkar rätt intressant.
Ja, jag såg bara, jag kom in halvvägs igenom den förklaringen som han körde.
Ja, jag med.
För jag tror han stod och berättade för Matti och så råkar vi stå i närheten. Men och det verkar lite intressant just att det interagerade väldigt mycket med våra tablåer, interagerade ganska mycket med varandra. Vilket är ganska ovanligt för att tablåbyggare ju.
Ja, men jag tänkte så att det påminner lite om Sverige kanske i kyrkan, men hear me out, om Monopol, i det att när dina motspelare kommer till din del av spelplanen som du håller på och bygger, så vill du se till att maxa den inkomsten du får där då.
Just det.
Så det var det som var intressant, tyckte jag.
Ja, men det såg lite intressant ut. Men det var väl också ganska light.
Ja, det såg light ut. Mm.
Det var ju på samma bås som Lord Rings
ja.
Duel, Seven Wonders, Chifres. Så det är Repos Production då.
Yes. Och allra sist ska vi nämna Check Games Editions andra släpp, så att säga, som är alltså en...
Just det. Det glömde jag bort helt, men ja.
En light-version av Alchemist som kallas Little Alchemist. Och den,
ja.
Och den är alltså typ ett enklare Alchemist som är mer av ett familjespel liksom, som går ner lite i åldrarna. Men det var också rätt finurligt, vad ska jag säga, justerbart, så att man kan spela dem lite yngre, men så kan man justera upp det så att det blir lite svårare och svårare ju äldre unga familjemedlemmar man spelar med.
Ja, just det. Mm. Nej, men det såg intressant ut, för att det använder ju samma liksom deduktionsmekanik, du använder appen, ja, och så vidare, ja, som du har i Alchemist. Men de har tagit bort det här ganska, som jag tyckte var ganska tråkiga delen, när man ska bevisa och publicera grejer och så vidare. Det tyckte jag inte, jag vet inte, ja, Alchemist var bra men inte så bra. Och mycket var det för att det kändes som att det spretade för mycket. Och det känns som att de har kokat ner det till essensen, och då kanske det kan bli bra. Sen kanske det blir för enkelt då istället, jag vet inte riktigt.
Ja. Nej, men det var väl det från min lista då.
Ja, men samma här. Vi kan väl också nämna att vi sen efter det här mässbiten så att säga, så har de en liten spelkväll där man kan få testa på lite spel och grejer sådär. Så det spelar vi lite igen också, om vi ska nämna vad vi spelar där. Vi spelar egentligen bara två spel. Vi spelar, ja, en tidigare, och då spelar vi Pray Another Day.
Just det. Mm.
som jag kan ha nämnt tidigare, för det har jag recenserat i Phoenix redan.
Ja.
Och ett spel som är jätteintressant men funkar ganska dåligt beroende på konstellationen av spelare. Det är inte ett gamerspel.
Nej.
Tror jag. För då analyserar man för mycket i det. Det går ju, det är egentligen bara, det går ut på att försöka lista ut vad dina motspelare gör.
Ja.
Och är man då alla vana liksom spelare så sitter man kanske och analyserar för mycket och står det för lång tid för vad det egentligen är spelet och så gissar alla samma och så vidare då. Jag testade att spela detta med min dotter och min svåger och hans tjej uppe i Strömstad. Och det funkade betydligt bättre där. Liksom, när alla satt och liksom bara latchospelade. Liksom.
Ah, okay, ja. För jag vet inte om jag hade så roligt när vi spelade det där nere. Jag fick en känsla av att är det här det är? Liksom?
Ja, nej, men det, nej, det, precis. Det är superlight. Ja. Men jag tycker också att det är... Jag tycker idén är väldigt intressant, men i vilket fall. Vi spelade dock Harmonies, som är ett litet, ett väldigt gulligt spel om att bygga habitat, kan man säga, för djur som man vill locka till att bo hos sig.
Mm. Så samlar man på sig liksom, vad ska man säga, naturgrejer till det här habitatet som man illustrerar med en liten träpjäs. Och så blir det ett pussel utav det när man ska liksom pussla ihop de här träpjäserna i mönster som djuren gillar.
Precis, för då har du liksom att ja, men här har vi en stenbock som vill bo på ett berg som är bredvid ett fält till exempel. Och då ska man försöka få till det på sin spelplan och så vill du få till det flera gånger så att du får ut alla dina djurkuber. Och så ska man helst kombinera det med att du har ett annat djur som vill bo på fält som ligger bredvid berget. För då kan du spela ut den också där och så vidare. Och så att hitta det och att tänka spatialt på det sättet.
Precis, för det är väl tredimensionellt. Det är ju typ så här, bergen kan ju vara olika höga till exempel.
Precis.
Och sådär. Mm.
Nej, och jag tyckte det här är jättetrevligt.
Jättebra spel. Verkligen bra.
Ja, du tyckte det var så bra så att du bad mig köpa ett direkt.
Ja, av den enkla anledningen att SF-bokhandeln i Göteborg där du bor var det enda butiken i hela Sverige som hade ett exemplar kvar när jag ville slå till.
Ja, precis. Vilket är lustigt. Men ja, hur som helst. Jag tycker det var ett jättebra spel. Det kommer en recension i Phoenix och skrev den idag faktiskt.
Ja.
Det har anklagats för av vissa för att vara för slumpartat. Och jag förstår det, för att du har ju så här, det är slump och du kan få... Det är lite som Azul, att du har 5 stycken uppsättningar och så lägger du ut 3 sådana här terrängbrickor, då, eller vad man ska säga. Och då är det lite slump att just det jag behöver kanske inte finns när det blir min tur. Eller så finns precis det jag behöver när det blir min tur. Och även då att det kan uppstå situationer där när ett nytt djur vänds upp så är det någonting som är redan uppfyllt. Och jag kan ta det och bara plutta ut alla kuberna med en gång. Och så, åh vad fuskigt det är och så vidare. Lite som i Ticket to Ride där man tar nya tickets och så... Ja, den här var redan klar. Den är gratis poäng liksom. Och jag kan se det. Jag tror inte det har hänt så mycket när jag har spelat det. Jag kan inte komma på att det har hänt någon gång. Men det kan säkert hända. Men jag bryr mig inte riktigt heller. För det är inte den typen av
nej,
spel.
Precis.
Det går mer ut på att vad fint det blir och vad mysigt vi har. Ja. Och vad gemytigt det känns.
Ja,
liksom. Och det är ett ganska snabbt spel också.
Ja. Ja, men verkligen. Det är väl lite så här filler plus karaktär nästan.
Ja, nästan så. Jag vet inte om det
men
är...
Men du spelar det här spelet för att umgås, inte för att bli ovänner. Ja. Liksom.
Nej, men precis. Ja. Och man kan väl hate drafta till viss del, men det känns inte som att det riktigt heller är målet med spelet.
Nej,
så.
Precis.
Då man sitter och tjabbar och har trevligt och så blir det fint. Liksom. Som det tycker jag det funkar klockrent. Och så spelar vi även ett spel som heter Blank Slate.
Så heter det, ja.
Som ju går ut lite grann på att man ska skriva som alla andra.
Nej, som men, två andra.
Som
helst.
En annan.
Eller vad är det?
Ja, du får poäng ifall... Hur är det? Nu kommer jag inte ihåg hur det var. Men du får poäng ifall mer än en skriver som du.
Men du får ett halvt
men
ord.
Men inte alla,
liksom,
va?
Och så ska du fylla i det.
Ja,
och
precis.
Det är ofta så här kompositord. Då, då.
Som och, Blank Slate till exempel.
Ja, precis som Blank Slate. Då kanske du får blank. Och så, liksom, så ska man då fylla i nästa ord så att säga. Och sen så visar alla
precis.
Det ordet de har skrivit samtidigt. Och är det, har du samma som någon annan så får du poäng. Men har du inte samma som någon annan så får du inga poäng.
Nej.
Ja,
precis.
Och
det är typ det som är hela spelet,
ja, det
egentligen.
Det spelet, ja.
Men jag kommer inte ihåg, det var inte mer poäng ju fler det var som hade samma, va?
Det var upp till en gräns, tror jag. Typ så här, om det var en annan så fick du nog mest poäng, men var det två andra så fick du lite mindre poäng.
Jag minns inte. Hur som helst. Det var ganska roligt, men det var ju tramsigt partyspel som man kan... Det är så här bra att lära känna varandra spel med.
Ja,
liksom.
Det var lite så. Ja. Det var jättelätt att vinna också. Jag vann båda gångerna.
Ja, tydligen så var det ett Johan-spel. Men, det var väl det egentligen om Asmodee Retail Day.
Sen åkte vi hem.
Och det var trevligt. Nej, men jag tycker det är en kul grej att åka på. Jag tycker framförallt det är roligt för att man får träffa kul människor och umgås kring spel. Det är som ett minäsen på en halv dag. Och så är det kul att se nyheter också. Och få lite scoops och sånt där.
Ja, nej, men det var väldigt, väldigt positivt. Och som sagt, väldigt väl arrangerat. Det var ju i Köpenhamn, så vi var ju tvungna att ta oss till Danmark. Och det är där, då knyter vi ihop det här med Danmark-säcken då.
Ja, precis. Där Hans och Greta bor.
Ja, det är väl alla vet, Hans och Greta bor. Nu för tiden.
Nej, men jag håller med dig. Det är jätteväl organiserat och kul att vara där. Och jag är jätteglad att jag får komma dit. Du är väldigt glad att du åkte med i år, så att vi fick göra det tillsammans.
Ja, men det var värt det, kan jag säga. Även om resan var lite... Det var inte bökigt, men det tog lång tid.
Nej, men det är ju en lång resa. Ja, ja. För dig framförallt som åkte ända från Stockholm. Jag åkte bara från Göteborg. Ja. Det var också en lång resa. Men jag fick chansen att umgås med en av mina bästa vänner, Micke, och min bästa vän som är du.
Ja.
Och väldigt trevliga Matti också. Så att, det var kul. Ja. Och sen träffade vi en massa folk där också som är trevliga. Ja, det var bra häng. Vi går vidare till vår sista programpunkt nu då.
Ja.
Som vi gör, försöker vara kortare. Ja. Vi är uppe en timme redan. Det är jättebra. Men vi går till vår nästa programpunkt. Och det blir den här gången inte ett speltipstipset.
Ja.
Så vi ska tipsa om någonting som inte är ett brädspel.
Brädspel,
kan man säga. Eftersom det ibland tipsas om digitala spel.
Vi brukar ju komma undan precis med ett och annat dataspel eller så digitalt spel.
Ja.
Och det är ingen som håller oss liksom ansvariga för det eller någonting sånt där. Så att vi fortsätter ju tipsa om digitala spel då tills någon kommer säga, hörni, nu får ni faktiskt skärpa er.
Precis, så är det. Ja. Men det ska inte jag göra den gången.
Nej, inte jag heller.
En tv-serie.
Det inte läst
så. Ja, vad bra. Det känns som att vi hade ett försvarstal och så behövdes inte egentligen. Ja. Jag ska tipsa om en tv-serie som heter The Outsider. Den är väl inte jätteny, tror jag, den har några år på nacken med det här laget. Men jag snubblade över den, för jag tror det var någon som tipsade mig om den. Och så råkade jag säga, ja, men det här kan vi se. Och så såg jag och min sambo den här.
Det är en tidsresenär som åker tillbaka till typ gamla Irland eller någonting sånt där, va?
Nej. Den kanske heter något liknande. Nu blir jag osäker.
Ja, det är något annat alltså.
Ja, det här är något annat. Den finns på HBO Max, eller Max som det bara heter nu. Och den är från 2020 och är labelad som en skräckserie. Och det stämmer väl så sett. Det handlar om, alltså bara inledningen är, för jag vill inte spoila resten, men det inleds med att en ung pojke hittas mördad. Och det är liksom en väldigt sådär helyll pappa. Han är liksom ledare för, eller tränare för baseballlaget och så vidare. Och han blir anklagad för det här mordet. För det finns liksom ögonvittnen som har sett honom där och så vidare. Och så blir det liksom utredningen om detta. Och det är Jason Bateman som spelar den pappan då.
Mm-hmm.
Och polisen som börjar utreda detta, han heter Ben Mendelsohn. Han är kanske mer känd som han... Vad heter han?
Just det, generalen i Rogue One.
Krenchik eller någonting, vad heter han?
Krenchik heter han kanske, just det. Mm-hmm.
Något sånt där, ja. Men han är väldigt bra skådis.
Mm.
Och det är en sån här serie som har det där som jag gillar när man bara, vad fan är det som pågår? Det här stämmer inte i mitt huvud just nu. Det är någonting som är konstigt här. Och jag ska inte spoila, för det är verkligen en serie som man ska upptäcka när man ser den. Men den är väldigt välspelad och den är väldigt spännande bitvis. Det blir lite lökigt i slutet, tyvärr. Det sänker liksom, sista avsnittet mer eller mindre så här, sänker liksom helhetsintrycket lite grann, känner jag.
Okay.
Men resan dit är verkligen värt besväret. För jag tyckte den var väldigt välgjord och spännande på ett sätt som är så här, ja, men vad fan är det som pågår? Sen när man väl får reda på liksom hela den stora grejen som är då det som leder till att man inte förstår någonting, så kan man hänga med på den resan en bit då, liksom sådär. Och flera stycken väldigt kända personer med som är kul att se i lite udda roller.
Typ liksom. Lite cameos, eller? Nästan.
Ja, men lite så. Fast ja, nej, men jag tycker det är... Ja, jag vet inte vad jag ska säga riktigt. Jag uppskattar den väldigt mycket och kan rekommendera den. Men läs inte på i förväg, utan gå in i den blint sådär som jag brukar rekommendera att man ska göra med den typen av serie. Liksom.
Okej. Okay.
Men den är obehaglig.
Ja.
Och handlar om barn som far illa. Så att det är sånt... Tål man inte det, då ska man kanske inte se den då.
Ja, okej. Ja, men då har du varnat. Ja, intressant. Den heter Outsider.
The Outsider.
The Outsider.
Japp. Finns som sagt på Max om man har det.
Mm. All right, jag ska tipsa om en funktion på internet, en webbsida helt enkelt, som kan vara bra att ha, som jag hade anledning att använda mig av här om sistone.
Mm.
Och det kanske är allmän kunskap det här, men jag vet, kanske någon som har nytta av det här tipset. Och det är en app/webbsite som heter Kitty Split.
Okej, okay. Den kände inte jag till, så då har du lärt mig någonting i alla fall.
Men det är alltså, om du säger att ni är ute ett kompisgäng och gör någonting, så här, till exempel Brisse hyr kanoterna och jag skaffar maten och åker, körde bilen och betalade för bensinen. Och då kan man alltså typ gå in i den här appen väldigt lätt och säga typ att ja, för den här gruppen av de här människorna så har jag betalat det här. Och så går du in och säger jag har betalat det här. Och sen så räknar appen ut och berättar exakt hur mycket vem är skyldig vem för att allting ska gå jämnt ut. Det är det är. Men ibland så är det väldigt, väldigt användbart. Det är jättesmart.
Ja, verkligen.
Och då kan det bli så här typ att ja, men okej, du behöver inte betala någonting, men Åke behöver betala mig 27 kronor. Alltså typ så här. Och så slipper man hålla på och sitta och räkna ut och kvitta och hålla på. Utan man bara tar med sitt kvitto och så lägger man in det sen i slutet av resan kanske då. Eller vad man nu gör på den här fiktiva kanotfärden som jag just har beskrivit.
Ja, just det.
Och så löser man det sen efterhand. Sen är det ju bara jättelätt att swisha liksom, så att allting blir rätt.
Ja, men det låter ju fantastiskt användbart.
Ja, jätteanvändbart. Ja, jag tror att, jag vet inte om det är liksom, det finns säkert flera såna här appar också på webben. Men den jag brukar använda heter Kitty Split. Kittysplit.com.
Kittysplit, ja. Ja, men det låter faktiskt jätteanvändbart. Ja. Det kanske man inte är i sådana situationer hela tiden. Nej. Men när man väl är det så är det ju väldigt smidigt.
Ja.
Som när vi ska åka till Black Lodge till exempel nästa gång, så kan det vara väldigt smidigt att
eller på kanottrip.
Ja, precis. Ja,
kanotcamping.
Kanot och brädspel i kombination.
Mm. Mm. Den får vi tänka på.
Det tål att funderas på. Ja. Ja, nej, men då så. Det var väl det för den här gången då, helt enkelt. Nu höll vi på att svamla lika länge som vi brukar göra säkert. Men förhoppningsvis kanske det var lite intressant att höra på hur vi hade det på Asmodee Retail Day. Kanske framförallt om spelen som vi ser fram emot att titta närmare på i framtiden.
Innan universums värme död.
Ja, men precis. Ja. Någon gång då. Men som vanligt då, har du som lyssnar några tankar eller funderingar eller kommentarer eller frågor om det vi pratat om eller om vad som helst, så får ni jättegärna höra av er. Ni kan nå oss på sociala medier. När vi släpper vår avsnitt kan man skriva som kommentarer på diverse ställen. Man kan också mejla till brisse@spelradio.se eller johan@spelradio.se. Och det får man väldigt gärna göra om man har även förslag på ämnen eller saker vi ska titta närmare på eller som ni har funderat på. Sådär. Våra illustrationer är gjorda av Gary King som vanligt och våra musik kommer från hjärnan som tillhör Robin Landahl. Jag vet inte hur jag skulle ta mig ur den här meningen riktigt.
Nej,
men nu blev det så i alla fall. Det är en fantastisk hjärna att djupdyka i, kan jag säga. Vi får se när vi hörs igen, men förhoppningsvis snart då, om vi kan hålla tempot uppe nu med vårt nya format, eller vad man ska kalla det.
Ja.
Så tack för att du lyssnade. Vi hörs igen nästa gång. Hej då!
Hej då!